Podplay.
Ny vecka och nytt avsnitt av Sanny och Svensson. Ja, nu har det rullat igång lite matcher i Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och SHL. Och det finns mycket att prata om när vi hugger tag i avsnittsnummer 92.
92, då tänker jag på Dennis Svensson. Och kanske minns man kanske den största 92-an av dem alla. Mannen som slashar sönder din tumme, nej. Jonas Westerling. Stämmer det eller?
Ja, i Malmö också när han var där. Och han var ju en lirare, men han högg av tummen rakt upp och ner. Det var en ful slashing. 5 matchers avstängning idag.
Han hade faktiskt 93 när han gjorde det, så vi kan ta det nästa vecka. Vi har de två TF-profilerna, Axel Svensson och Anton Lindberg. Vi har Linköpingsprofilerna, Anton Bremer, Jesper Berger och Claes Nordén.
Ja, det är vilka tunga namn du drar upp. Vi ska se om jag kan toppa det. Vi börjar med Pontus Nätterberg, Jesper Olofsson, Teemu Laine, guldhjälten 2010 för HV71, Stefan Jonsson. En fråga, Svensson. Tror du att jag gillade Stefan Jonsson när han spelade i Luleå?
Ja, det är ungefär som finns det älgar i skogen.
Ja, lite så faktiskt. Mikael Nylander, Huddinge fostrade Micke Nylander. Vi är så stolt över honom i talangfabriken. Och såklart, den bästa 92-an av dem alla, Gabriel Landeskog. Here's Landeskog, breaking in, scores!
A beauty for Gabe Landeskog! Through the neutral zone. With speed through Susie and Brodin and to the back of the net on the back end. What a spectacular rush.
Det är en liten annorlunda miljö när jag ser bakgrunden där, Svensson. Är det en Oskarshamnstavla i bakgrunden eller?
Ja, det kanske är så. Jag sitter faktiskt i ett konferensrum som jag fick låna här av klubbchef Martin Åkerberg. Så jag ska skicka en shoutout till honom där att jag är grymt tacksam för att jag fick låna det utrymmet. Hade väl kostat 2 500 att hyra det på ett hotell eller någonting, ett konferensrum. Ja,
men du är ingen influencer som mig, så du får ju betala dyrt.
Så är det ju.
Det är tufft att leva ibland, så är det ibland, och vara en arbetare. Men du har precis, vi spelade in det här på söndag kväll, du har precis bevittnat Malmö gör sin sämsta match för säsongen. Såklart var det så, man förlorade ändå mot Oskarshamn med 3-1.
Ja, sämsta för säsongen är det väl inte riktigt, men det är faktiskt så att Oskarshamn kan ha gjort en av sina sämre matcher för säsongen. Pratar man med reportrarna på Barometern och lite fans så tyckte de att Oskarshamn...
Nu har de blivit kräsna där ju. Nu är det liksom... Va?
Så är det. Men det tycker jag de har rätt att vara också. Det är ju faktiskt det som utmärker Oskarshamn, att nu kan de ju faktiskt vinna utan att man spelar jättebra.
Men du, hur bra är inte Fredrik Olofsson egentligen? Jag satt och kollade matchen och bara liksom... Han är ju riktigt, riktigt bra. Man vet att han är bra, men om du säger att Oskarshamn är en dålig match, han är ju aldrig dålig.
Nej, och frågan är om det... Kommer verkställas den här övergången som förväntas ske efter säsongen till Rögle om inte det blir NHL på honom?
Jag satt också och tänkte det när jag kollade matchen, att det är ju en supervärvning som Rögle då har gjort, även om man inte presenterat såklart. Så har du avslöjat den, du och Adam Johansson. Men det är NHL-material på honom. Det finns så mycket NHL-material på honom. Det är liksom påminner om en lite upphottad Joel Kjellman.
Vad menar du med en upphottad Joel Kjellman?
Men tänker du när Joel Kjellman lämnade Brynäs, då var han riktigt bra. Jag tycker att han är ännu lite vassare Olofsson. Lite smartare i sitt positionsspel, ligger rätt i banan. Lite mer min också, streak. Alltså att han är lite så här småful och grinig kan jag uppleva han i spelet ibland, i en positiv bemärkelse.
Kan det vara någonting som han har lärt sig när han har ändå frustrats i Nordamerika?
Självklart. Det är klart att det är en helt annan, när man växer upp och spelar där borta, det är en helt annan konkurrens. Jag tror inte man pratar lika mycket om bredd som vi gör i Sverige där borta, det är jag helt övertygad om.
Men det vi kan konstatera när vi har sett den här matchen är att Oskarshamn definitivt inte kommer att bli indragna i den här bottenstriden, om det nu var någon som överhuvudtaget oroade sig för det. Men Malmö är ju allra högsta grad indragna i det.
Vilket för mig på tal, du skrev en krönika under söndagen där du mer eller mindre, det är Joakim Fagervalls jobb står på spel. De kommande blir det 8 matcherna. Ja, nu är det 7 matcher kvar, man har förlorat mot Oskarshamn, man har Leksand på tisdag. Hur länge överlever han, tror du? Alltså är det redan nu att man kan känna, Är det dags?
Jag tror säkert att det finns krafter inom föreningen som hade varit beredda att göra det efter Timrå-matchen i stort sett. Men tålamodet tryter säkert för varje match som går här nu och det blir stressat i föreningen. Men jag vidhåller i alla fall i dagsläget. Sen så vet vi i den här branschen hur fort saker kan gå. Att han får fram till OS-uppehållet i de här 8 matcherna. Man ser lite grann var Timrå tar vägen. Man ser lite grann var de andra där nere i botten tar vägen. Nu håller ju Linköping och Brynäs på väg att springa ifrån så att de inte är något bottenlag överhuvudtaget. Man ser var det tar vägen. Var står man Redhawks den 30 januari när sista matchen spelas inför OS? Då kan ett beslut komma.
Men om vi ponerar att det skulle bli så, skulle jag tippa på att från att det pressmeddelande kommer till att han får ett samtal från KG Stoppel kan röra sig om ungefär 5 minuter.
Alltså Joakim Fagervall?
Ja, det hade ju varit, alltså, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men det hade ju varit en perfekt trygg ledare att få in i Djurgården. Det hade ju varit som handen i handsken för dem.
Även om, alltså om Malmö nu bestämmer sig för att göra sig av med honom, om Malmö och Djurgården skulle möta sitt kval, det skulle ju vara högst intressant.
Det är just den lilla delikata detaljen. Men ett lag som inte kommer, tror jag, kommer få kvala uppåt är ju Södertälje i Hockeyallsvenskan. De har ju riskerar i allra högsta grad få kvala neråt. Men jag satt och kollade på den samtidigt. Och som Oskarshamn Malmö. Desto mer matchen gick, desto mer fästes mina ögon på Karlskoga mot Södertälje. Av den enkla anledningen att det är ju kris i Södertälje. Men jag gillar det jag såg.
Vad var det du gillade då?
Men det här är ju 1-0-målet, Emil Albas mål. Det är ju ett Södertälje-mål, det är så de ska spela. Forsäck stenhårt, vinner kampen bakom mål, upp till back. Skott, vinner kampen in framför mål och trycker in. Det var ju snyggt mål då. Trycker in pucken i nättaket. Och tajt och stabilt defensiv. Tollepilo, jättebra mellan stolparna. Lugn och trygg. Det var några gånger han flyttade målburen. Jag vet inte om de har problem med goalpegsen i Karlskoga. Men han var riktigt vass. Jag gillade det jag såg. Och nu är det en centersida som... Den ser ju bra hockeyallsvenskt ut. Alltså med hockeyallsvenska mått mätt.
Ja, för där har ju Hugo Gustafsson och Daniel Ljungman från Linköping anslutit. Vad kan två sådana ungtuppar tillföra Södertälje, tror du?
Massvis med energi. Alltså Hugo är ju jättebra i hockeyallsvenskan. Alltså det är ju liksom en superförstärkning med ett stort hjärta för klubben. Och Ljungman vart jag lite förvånad att han lånades ut. Nu är det ju kanske det bara var just för den här matchen. Men det betyder väl att Södertälje typ bränner sina lån också från SHL. Man har väl inte
Ja, man börjar ju med, på tal om att bränna, så börjar man ju med Brännstam från Djurgården, och så har man då fyllt på med Ljungman och Hugo Gustafsson nu. Vilket då innebär att man har bränt sina lån på utespelarsidan.
Men då kan ju inte det betyda att man bara får Ljungman i en match. Då borde man ju finnas en framtid med honom, tänker jag.
Ja, alltså, eller är det så att de har känt av att vi kommer inte hitta någon annan SHL-spelare att låna in, så det är lika bra att vi har de här som reggade på oss, och sen får man helt enkelt se vad det tar vägen. Jag vet inte riktigt. Ljungman är junior, men Hugo Gustafsson är ju inte junior längre. Men om man får lov att ha dem lite flytande fram och tillbaka.
Men alltså, Södertälje-supporten har inte varit mycket att vara stolt över den här säsongen. Men när man såg laget på söndagen så fanns det faktiskt anledning att känna en viss stolthet för arbetsinsatsen. Är det en Stefan Grons-effekt eller?
Alltså, jag blir inte förvånad om det är det. Alltså, för är det någonting Stefan Grons står för, så är det ju ett hårt jobb. Och när Stefan Grons kom in som spelare i Västerås, så var det ju det hårda arbetet och belastningen i laget som blev någonting helt annorlunda.
Men det vände väl lite där då, eller hur?
Ja. Alltså, så var det ju. Man såg på förhand att ja, men vi kickar ut Conny Strömberg och sen så kommer Stefan Grons in. Det var ju inte en rak ersättare, men det blev en bra balans. Nu är det ju inte den balansen Stefan Grons tillför nu, men det är ju det här jobbet som Stefan Grons står för som har kanske kommit in i hela truppen. Man vet ju hur han var som spelare.
Men alltså, absolut. Men var det inte exakt det här som Micke Samuelsson, sportchefen, försökte implementera i Södertälje, en identitet med det hårda jobbet?
Jo, men det har ju varit så att Colin Smith och Tobias Lindberg kanske inte riktigt har kuggat i det, och de har försvunnit längs vägen.
Pollock också. Pollock också såklart.
Ja, Pollock ville väl försvinna typ 2 månader innan han försvann där för ett par veckor sedan. Så att även om han var bäst i laget så tror jag inte det är någon nackdel.
Men vad är nästa steg då? Eldebrink är ju inte den långsiktiga lösningen. De har väl själva flaggat för att ta in en sportchef. Du nämnde i podden tidigare Tom Ternström från Väsby var ett namn. Nu cirkulerar Georgsson från Västervik. Också hans namn där. Vad är nästa steg för dem?
Jag tror säkert att de är väldigt intresserade av Georgsson. Indikationerna jag har fått i alla fall kring Georgsson är inte att han är fullt lika intresserad av det. Och huruvida han har träffat dem eller inte, det ska jag låta vara osagt. För jag har inte hört det, men det finns ju uppgifter som säger att han har träffat dem eller ska träffa dem. Men den här Rickard Ökvist som är, jobbar han som NHL-scout till vardags.
Dallas, va? Dallas.
Mm. Han ska väl ha någon form av roll, tycker jag, att indikationerna är därifrån. Och det kan ju utmynna att det blir han som blir sportchef. Att man kanske hittar en scout som man breddar sin sportsliga verksamhet.
När vi ändå är inne på lån nu som Södertälje har gjort. Då kanske du tänker att jag ska rasa att Södertälje lånar från Linköping på samma sätt som jag rasade över att HV71 lånade ut målvakten Filip Johansson. Nej, inte Johansson. Filip Larsson till Färjestad.
Vad var det du blev så arg på?
Nej, jag vet inte. När jag har landat lite så har ju flera kollegor och så här, överdrev du inte lite där? Så här. Nej, men det var en spontan reaktion. HV71 och Färjestad ska inte samarbeta. Alltså, och det jag reagerade på, missförstå mig rätt nu. Det som en av HVs stora problem var i fjol, det var den här sjukdomsinsikten. Man pratade att tar vi oss bara till slutspel kan allt hända. Ungefär lite det. Nu har ju Johan Hult visat ändå en form av sjukdomsinsikt. Han inser deras plats i näringskedjan, att de är i hockeyallsvenskan. Och Stillman, Tommy Samuelsson, alla har ju pratat med en ödmjukhet hur svårt det är i hockeyallsvenskan. Så det köper jag rakt av. Men att man uttalar sig i form att det är en möjlighet för Filip Larsson att spela i Färjestad.
En möjlighet att stå på bänken eller?
Ja, nu var det väl kanske förhoppningen att han skulle spela då, men Färjestads match mot Örebro ställdes ju in. Kanske att han skulle ha spelat den matchen, vad vet jag. Men med det sagt, Filip Larssons möjlighet i karriären, det är ju att spela i HV71. Det ska ju, alltså den jäkla stoltheten ska man ha, att vi i HV71, det är det finaste man kan göra. Visst, vi spelar hockeyallsvenskan, men vi ska tillbaka. Och att då låna ut och säga att det är en möjlighet för Filip Larsson. Möjligheten Filip Larsson har fått, det är att stå i HV71 som är den finaste föreningen i hela Sverige. Om man då håller på HV71 och representerar HV71.
Du som har varit i Färjestad, hur skulle du värdera HV71 som rival jämfört med Djurgården och Frölunda till exempel?
Jag skulle vilja säga att det, när jag kom till Färjestad 2009 så var den största rivalen. Tveklöst var det så. Då hade de slagits i toppen många år. Mötts i någon final något år innan. Året innan jag kom så var det ju Färjestad som HV71 i finalen till exempel. Så det var den största rivalen. Jag vart ju kallade kvartssamtal av supportrarna, vilket Perra Jonsson, tränaren, högg in i sista sekunden. De ville prata med kaptenerna och jag var lagkapten, så jag, Jesper Mattsson och om det var Emil Kåberg eller Bastiansen skulle möta supportrarna, men då tyckte Perra Jonsson att det var bättre att han tog det. Men det de ville låta oss förstå, supportrarna, var att det inte är acceptabelt att förlora med 5-0 hem mot HV71. Liksom, gör vad fan ni vill, men man förlorar inte mot HV71. Och det kanske jag bär med mig lite präglad av det. Med det sagt så tycker jag ändå inte att de här klubbarna ska samarbeta, punkt slut.
Och så, då kan vi ändå summera det som att om de hade skickat ner honom till Rögle till exempel, när Rögle var i behov av en målvakt, de tog in Dickov från Kristianstad. Om HV71 hade skickat ner Filip Larsson till Rögle i det läget, då hade du inte rasat. Ska jag tolka det så eller?
Ja, lite så hade du, lite. Det är just relationen Färjestad HV71. Sen tycker jag inte att de behöver låna ut en målvakt till Rögle heller. Jag tycker inte det, för att det är ändå ett risktagande att låna ut en målvakt. Jag menar, vad hittar du en ersättare till Filip Larsson om han skulle bli skadad? Jag säger om, det är minimal risk. Men skulle han bli skadad på träning, då är det ju så här, fy fasen vad otur han var skadad på träning. Jag menar, skulle han sträcka sig i en tidlös förflyttning han spelar med Rögle, eller nu i det här fallet Färjestad, och så det skulle bli ett jävla liv. Herregud. Så att jag kanske eldade på, hällde bensin på en liten, någonting som låg och pyrde. Och jag förstår att det har retat upp väldigt mycket. Ja, det har retat upp folk, har jag förstått. Både i Färjestadsläget har jag fått till mig och i HV71.
Ja, Johan Hult var väl lite syrlig i kommentarerna i lokalpressen kring det och skickade väl någon passning till dig.
Ja, absolut. Men jag förstår ju honom och jag tycker ju att Johan Hult, jag är ju inte den som är under hashtaggen Hult out, som jag har blivit intaggad i massa nu i samband med att jag skrev den här krönikan. Jag tycker att Johan Hult har gjort ett bra jobb i HV71 att bygga det här laget den här säsongen. Så jag är ju inte liksom på den sidan. Men vi ska också säga det att vi har ju försökt få med Johan Hult i podden. Vi har ju, både du och jag har skickat sms, jag har skickat 2 sms till honom, 3 till och med, utan att fått svar. Men, och du har också skickat sms, så att vi har försökt, han kanske dyker upp i någon annan podd, vad vet jag. Men inte i våran podd i alla fall.
På tal om HV och Johan Hult så har han ju faktiskt varit lite aktiv. Jag skrev i vårt sillirum som vi har på Expressen på torsdagarna. Där skrev jag om en potentiell bytesaffär i Hockeyallsvenskan där ett lag skulle skicka 100 000 emellan.
Ja, just det. Jag var nyfiken.
Och det har ju varit väldigt många frågor som har kommit kring det. Och lite ironiskt får man säga att den tilltänkta affären som det handlade om var ju faktiskt Sion Nybeck som oturligt nog har skadat sig resten av säsongen. Som skulle gå till Västervik. Och att HV71 skulle få Miles Powell i retur och så 100 000 till Västervik. Men Västervik sa nej till det budet och det kanske de är extremt tacksamma för nu.
Ja, jo, ja absolut. Men ja, oj, det har varit nästan lite tagen. Jag hävdar att Sion Nybeck snittar en poäng per match om han skulle spela till Västervik. Det hävdar alla dagar i veckan, alla dagar i veckan. Det finns en plats för honom i en av toppkedjorna i powerplay och så garanterat en snitta en poäng per match där. Ja. Vilket han visade typ i Almtuna i fjol redan.
Ja, men då hade han ju varit en rak ersättare för Miles Powell som också i stort sett snittar en poäng per match, kanske lite mindre.
Ja, men det är tydligt att de försöker göra någon förändring i HV71 då. Det jag tycker om vi bara stannar kvar vid HV71 är just spelet. Jag tycker att det blir lite trögt ibland. Det har jag upplevt under en längre tid. Jag vidhåller fortfarande att HVs bredd, det är det som kommer att avgöra till deras fördel. 7 matcher i en kvartsfinal. 7 matcher i en semifinal. Jag menar, 7 matcher i en final. Om du går den vägen för dem, vilket de såklart hoppas på, så tror jag de får svårt. Lag kommer få svårt att matcha deras bredd. De kommer ha 14, 15, 16 forwards, 8-9 backar liksom. Och förutsatt att Filip Larsson inte blir skadad så i alla fall 2 målvakter.
Vi har pratat alldeles för lite om BIK Karlskoga som en riktig utmanare till HV71. Jag har faktiskt fått lite påbackning från Karlskoga-håll. Mm. Varför nämner ni inte Karlskoga? Och det får väl ta till oss att vi kanske har varit lite för dåliga på att nämna Karlskoga som en riktig potentiell utmanare. För det man, när man ser Karlskoga spela, nu förlorar de här mot Södertälje som slog så stred för varenda poäng de kunde.
Men absolut.
Sett här över säsongen så känns det ju som att det finns så mycket potential i Karlskoga som vi inte riktigt har sett. Och ändå är de med så långt fram i toppstriden.
Men tänk bara säsongen i fjol då. När man gick in i 7:e matchen mot Björklöven. Skadade man hade på Ros till exempel. Det var Tim Juel var skadad. Det var ju liksom, de hade ju kunnat slagit ut Björklöven och mött Timrå i en final och ställt till det för dem också. Jag trodde inför säsongen att de hade ett sämre lag eftersom jag tanke på tappa Gustav Torell och Ros och Juel och några spelare där då. Men fan, de är på riktigt i år igen. Det är imponerande.
Gjorde du misstaget att tippa dem utanför topp 5 i år igen eller?
Ja, jag tror till och med att jag, nej det gjorde jag nog inte. Femma tror jag att jag hade i alla fall. Men det vill jag tro att jag hade. Jag hade i alla fall Västerås, Björklöven, Modo hade jag såklart inte där uppe. Men de måste jag haft där uppe. Det hade jag ändå.
I matchen de spelade i veckan så var ju Lukas Wernbloom med. Och det
var du arg. Då var Svensson arg.
Ja, egentligen var jag väl mer arg när de mötte Västervik att Wernbloom var tillbaka. Och det var han ju tack vare att de hade flyttat fram den matchen i en dag. Han var ju avstängd till och med den 11 januari. Så det blev bara 2 av 5 matcher han satt. Nu är det ju tack och lov ändrat, men att man inte har kvar den Nej. Regeln är ju helt sjukt.
Nej, det är märkligt med tanke på att man fick kalibrera det där i fjol. Då trodde jag att jag tog för givet. Jag läser domarna, han får 2 matcher, men jag kollar liksom inte mer på datumen hit och dit, bla bla. Väldigt, väldigt märkligt att man gick tillbaka till hur det var innan corona, om man säger så.
Jag har fått en liten förklaring på det från förbundet. Och det ska tydligen handla om att ja, men då kan man skicka ner spelare kanske till juniorlag och vad gäller i matcher i Hockeyallsvenskan när man gör utlåningar och så vidare. Men då får man ju ändå ha någon form av moral i kroppen när en spelare avstängd. Kan du inte låna ut dem för att de ska få matcher?
Nej. Nej, så funkar det såklart inte. Men, men Karlskoga, hatten av. Vi får väl anledning att återkomma till dem. Men de är riktigt fina. Även om de förlorade mot Södertälje så var det ändå en match där jag tycker att jag menar, spelar de sådär då vinner de 8,5 eller 9 av 10 matcher om de fortsätter spela på det sättet.
Ett lag som också har lyft sig är ju Mora som faktiskt fick stryk av just Karlskoga, men Mora börjar ju samla mer och mer poäng här nu.
Men det var inte oväntat med tanke på att det ändå alltså, det var ju orimligt sett till liksom, om man kollade på den underliggande statistiken där när man förlorar och förlorar och förlorar så var det ändå liksom enligt expected goals, alltså förväntade mål, så det vann man i stort sett varje match mot sitt motstånd och ändå lyckades förlora. Så det är klart att det är starkt att de har kommit tillbaka och de ser ju fina ut, men inte riktigt så bra som jag trodde.
En spelare som har varit bra där är ju Axel Bergqvist som spelar just i Karlskoga och han är ju en av toppbackarna i ligan. Har fått ett helt annat förtroende i Mora-tröjan jämfört med vad han fick av Helmersson och Schultz i Karlskoga.
Ja, nu är den ju värvad som toppbacken. Det var ju tuff konkurrens i Karlskoga i fjol såklart. Men nu är Mora verkligen tagit rollen som toppback och tagit det här klivet. Och jag menar, det är klart, han är redo för SHL. Det är liksom, och det fanns ju i Karlskoga Lilja till exempel och vilka steg han har tagit. Han är också redo för SHL. Men Bergqvist skulle förvåna mig sjukt mycket om han inte spelar SHL nästa år.
Ja, men han kommer att spela SHL och det var därför jag tog upp honom lite grann också. För jag tänkte meddela att han kommer att spela SHL nästa säsong.
Och då har du en klubb också till mig.
Ja, det har jag. Det är ju en klubb som är så mycket som Färjestad har jag fått information av från bra källor. Jag har pratat med Axel själv också. Han ville förstås inte säga någonting om det. Men det skulle väl vara en vettig värvning av Rickard Wallin och plocka in Axel Bergqvist.
Pigg värvningen då, eller hur? Alltså piggt att plocka in och kunna plocka in honom, en toppback i Hockeyallsvenskan, en rak ersättare kan jag tänka mig till Albert Johansson. Det finns ju ändå då en roll för honom som i ett andra backpar, kanske med Joel Nyström till exempel. Om nu Viksten och Virtanen ska spela tillsammans. Det är en jäkligt fin värvning, det är en bra värvning.
Vad tycker du utmärker Axel Bergqvist? Vad har han som hockeyspelare som inte du hade?
Ja, spelskicklighet. Jag tycker att han är duktig på att hitta blad, få igenom sina skott i den offensiva delen. Sen kan han ju liksom jobba mer på sitt närkampsspel i egen zon och den typen av saker. Men förhoppningsvis för Bergqvist och Färjestads del så prioriterar man den här utvecklingen och kanske har backtränare som hjälper spelarna att bli bättre och ta de här stegen som jag kanske inte upplever att riktigt har varit i Färjestad under några år.
Blev du förvånad när jag skrev i tisdags eftermiddag i vår interna kommunikationssystem på Expressen att jag har en nyhet att Jörgen Jönsson ska ta över Växjö?
Jag hade, kan jag säga, chock är ju ett väldigt starkt ord. Men jag hade räknat in Jörgen Jönsson i Färjestad. Med tanke på det Jörgen Jönsson pratade i Adam Johanssons podd. Det kändes ju som en jäkla flört med Färjestad. Rickard Wallins svar, hur mycket han har uppskattat Jörgen. Det kändes ju som att det här är match made in heaven. Rickard Wallin vill få tillbaka det Färjestads andan och det står Jörgen för. Så att jag hade nästan... Jag kan säga att jag hade bockat in den som ny tränare i Färjestad.
Från trogna lyssnaren Hanna Rydahl har vi fått en fråga. Varför tror ni att Jörgen Jönsson landar i Växjö och inte Färjestad?
Jag tror, alltså det här är min högst personliga tanke, att han kung som spelare, tröjan hänger i taket, en av de bästa genom tiderna i elitserien och SHLs historia. Men han misslyckades som sportchef, han lämnade tidigt under former där han liksom var utbränd och kände inget stöd och det var liksom ett infekterat, ett öppet sår. Och väljer då första gången att ta ett headcoachjobb, det kanske blir en lugnare miljö för honom personligen, även om kravställningen är minst lika hög, kanske till och med ännu högre i Växjö än vad den är i Färjestad. Men just miljön, att alltså, misslyckas han så är det liksom inte hela världen. Men skulle han göra det i Färjestad så kanske lite av hans legacy som spelare kan försvinna.
Jag funderar också på det på tal om Jörgen i Växjö. Niklas Ram sitter på avtal. Fredrik Hellgren har ju en tills vidare anställning. Tror du att någon av dem kommer följa med Sam Hallam till Tre Kronor? Mm.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att Sam Hallam kommer prioritera lite NHL-rutin. Alltså några som man kan samarbeta med, men som har varit i NHL och verkat där, för att ha den liksom ingången och förståelse kring NHL-spelarna. Ja, det tror jag personligen. Så att det känns som att de kommer bli kvar då med Jürgen. Jürgen känner ju Hellgren sedan tidigare och jobbat tillsammans, så att det skulle väl funka kanon.
Ja, det blir ju egentligen bara ett byte rakt av på Sam och Jürgen, och så fortsätter Hellgren och Ram i sina roller.
Ja, och är trygga. Nu tror jag inte att Ram tidigare hade ju väldigt tydliga ambitioner att vara head coach, men jag tror att de, med tanke på det som hände HV71, att han fick lämna där, tror han är nöjd och var en jäkligt bra assisterande tränare.
På tal om Växjö så har vi fått en fråga från Tobbe Johansson. Diskutera gärna lite kring läget i Växjö. Hur tror ni gruppen påverkas av att man redan nu vet att Sam Hallam ska lämna? Kommer man ihop som grupp mer, eller påverkar det positivt, eller kommer det påverka spelarna negativt?
Det kommer inte påverka dem negativt, absolut inte. Vi var i en liknande situation i Färjestad 2011. Thomas Samuelsson deklarerade tidigt för gruppen innan det kom ut i media att han skulle lämna. Han tror han gick till Wien eller någonting i Österrike. Och det var liksom, en del spelare tyckte det var ganska skönt. Oh, skönt, slipper man honom. Medan många andra tyckte att jäklar, det var tråkigt. Men vi spelade ju för Tommy. Vi spelade för varandra och slöt oss samman som grupp. Det tror jag man gör i Växjö också. Och det handlar om att grund och botten, alla vill vinna. Jag menar, alltså, det spelar ingen roll vilken tränare du spelar för. De är topplag, de kommer chansen att gå långt. De spelar ju för sin egen karriär och får chansen att vinna. Så att jag tror inte det kommer påverka negativt överhuvudtaget. Absolut inte.
Och det finns ju ändå en stolthet i varje ledare och varje spelare. Det är bara att kolla på en sån som Brian Cooper i Oskarshamn. Jag tycker att han är sjukt
kung.
Bra trots att han kommer gå till Växjö.
Ja, men det för ju mig in på ändå en rätt liksom stabil centrallinje man får där med Cooper, Persson som har förlängt. Grattis Växjö att han förlänger. Och så har du Arvid Lundberg där till exempel. Och så centrallinjen, du kommer ha Kjellman, du har Rosén. Det ser rätt trevligt ut. Glenn Gustafsson är kvar. Ja, Växjö, han får ett bra lag att jobba med, Jürgen.
Det är väl egentligen Pontus Holmberg som kommer vara det stora tappet där.
Så är det ju, men det är ju egentligen, det blir ju Kjellman som ersätter honom rakt av. Och så har du Josefsson, så kanske du jobbar in en blivande Pontus Holmberg som en tredje center.
Vad finns det för centerfynd i Hockeyettan då?
Ja,
vad har Vimmerby?
Ja, vi får kolla igenom Vimmerby och återkomma där hur de skulle kunna fynda där. Men du, en fråga från Alexander Lok. Han provar igen. Det känns ju mer och mer aktuellt nu. Kalnins, han är ju cementerad på bänken. Adam Åhman gör det jättebra mellan stolparna. Även om han släppte en billig mot Linköping så har han varit skitbra rent ut sagt. Är det ens hållbart, frågar då Alexander, att behålla Kalnins, eller ska man gå och försöka hitta en ny keeper?
Jag var ju rätt säker där ett tag på att Kalnins skulle typ gå till Dynamo Riga eller någonting i den stilen där, så länge KHLs fönster hade öppet. Men nu är det ju stängt, så han kan ju inte försvinna dit. Det skulle vara om han försvinner typ till Finland eller Tyskland, skulle jag säga. Annars så kommer det säkert bli svårt att bli av med Kalnins, och du måste ju ändå ha någonting ganska rutinerat, känns det som, Åhman, inte bara Åhman och en junior där bakom så att säga.
Men Växjö har ju ett stabilt försvar. De ger ju målvakterna förutsättningar att vara bra. Sen är det kul för Åhman som ändå var... Han var ju bra i Oskarshamn för ett gäng år sedan. Skulle till HV, fick operera sig. Han har liksom fått studsa tillbaka i Hockeyallsvenskan. Och kul för honom att få ett erkännande som en riktigt vass keeper. Och det måste väl ändå vara ett av de mest prisvärda kontrakten i hela ligan.
Ja, så är det ju. Alltså, definitivt. Han och Stål Lyrena skulle man väl kunna säga.
Ja, men det är bra kontrakt, och det är bra klubbar som därför kanske man ligger högt upp och man har bra bang for the buck, som det heter.
Du, den här veckan har du varit lite smågrinig, känns det som. Är det på grund av de nya restriktionerna, eller vad är det som gör att du har varit lite smågrinig?
Ja, men man är ju less på det här skiten. Spelschemat, missförstå mig rätt. Jag blir misstänksam så fort ett lag ställer in en match. Och det här får man inte säga. Men Örebro ställde in en match. De kanske hade jättemånga sjuka, jag har ingen aning. Men det sammanföljer med att man hade två backskador också. Och man har ju redan problem på en backsida. Observera, jag säger inte att det är så. Men man blir ju misstänksam hela tiden mot det här. Och det här spelschemat, det kommer bli ett helvete likt det var i fjol. Nu är vi inne där som det var, fast nästan värre än vad det var fjol, med tanke på OS som kommer upp också. Det gör att jag blir jävligt less, plus restriktionerna också.
Ja, och restriktionerna kommer ju börja gälla här i veckan. Det är väl tisdagsmatcherna som sista dagen, och sen så blir det 500 på läktaren, och så får vi se hur länge det håller i.
Det är patetiskt. Karlstad innebandy, de kan ha 500 pers på sina matcher, förutsatt att de kan sitta med en meters mellan. I den lilla gympasalen tror jag de klämde in 340 pers. Så då, jag bor i Karlstad, så har man Löfbergs arena ett par kilometer därifrån som tar 8500, även om du tar. Där får du klämma in, eller klämma. Där kan du lufta in 500 pers. Det är ju så idiotiskt att jag tappar hakan.
Verkligen. Och kollar man till exempel, kolla stämningen som var i Luleå i lördags. Och hur bra de satt där, det var avstånd, det var att man satt 2-2 eller 4-4 eller 8-8, och så var det en bra stämning. Då tycker jag ändå att idrotten, ja men nu, vi är med på detta.
Vi tar ju för fan ansvar. Yeah. Vi tar ju ansvaret.
Yeah.
Utifrån de förutsättningarna. Nej, jag tycker att de slår undan bena på idrotten, kultur och restauranger och allting hela tiden.
Och det som stör mig är att det inte finns några konkreta belägg för att det har varit ökad smittspridning på idrottsevenemang. Det finns ingen enda konkret...
Nej, men vet du, Svensson, jag vill ju ha en hockeypod. Jag vill inte hålla på och snacka om den här skiten. Kan vi bara gå vidare från det? Jag blir bara arg. Alltså, jag blir bara arg och less på skiten.
Ja, men kan vi prata om din lördag i Göteborg när du gled in i Skandinavien med jeans och kavaj? Det har kommit lite synpunkter på det. Tycker du att det är en okej dresscode, eller?
Ja, men det syns ju inte i tv. Sitter man i studion, då måste man ju ha, vad heter det, kostymbyxor. Jag var ju i Göteborg förra lördagen och jag frös så in i bänken. Jag hade långkalsonger och mina finbyxor, kostymbyxor. Nu tänkte jag, nu tar jag långkalsonger och jeans. Det i alla fall, det blir lite varmare.
Vet vad det får mig att tänka på? Det var när Roger Öhman var ungdomsledare i Malmö Redhawks och han var i Göteborg, för det var den här Scandinavian Cup, och detta var samtidigt som Färjestad mötte Frölunda på Ullevi. Och då fick ju Öhman en biljett till den där matchen, och så kom han sen dagen efter, jag var också på den här Scandinavian Cup, det är en U16-turnering. Då sa han, satan vad jag frös. Jag gick på matchen, jag hade bara ett par tunna kostymbyxor som jag satt på läktaren där.
Ja, och det var kallt den dag jag spelade i den matchen. Jag förstod att då frös han Öhman. Och så som Öhman kände sig, så kände jag mig förra lördagen. Därför drog jag på mig på jeans. Det var en rolig match. Rögle, 9 juniorer. Jag vet inte, vi har fått fråga huruvida det är rekord eller inte. Jag har inte kollat upp det.
Nej, men det är det inte. Modo har ju spelat med 12-13 stycken.
Ja, det är klart. Modo ska väl alltid dra upp jävla Modo. Det var säkert 2007 när de vann där och åkte 12 i norr runt och 8 runt mig.
Ja, det var lite bättre. Det var lite bättre spelare. Kan det vara en med 24 på ryggen, en med 19 på ryggen, en med 21 på ryggen? Ja. Det var på den tiden.
Ja, precis. Ja, Timander också, Hasse Jonsson. Ja, men det är sant. Men i alla fall, Frölunda, grymt viktig seger för dem. Just mentalt och kunna visa att man kan slå Rögle. Jag tror inte de skiter fullständigt huruvida Rögle hade 9 juniorer eller ej i laguppställningen. De vann över Rögle. Det är det de tar med sig. För att jag menar, de har gjort bra matcher mot Rögle den här säsongen. Men likväl förlora. Och det sättet matchen börjar. Frölunda dominans. Rögle, en felpass från Filip Johansson till Jens Olsson. Och 1-0 Everberg. Och då jag bara kollade in i Frölunda båset. Herregud vad läst de var alltså.
Jag har noterat lite grann när jag kollat på Frölunda att det kommer ett misstag nästan varje match från de backarna du nämner, och så plus Stefan Elliot.
Ja, du kan, nästan ett misstag per match kan du nästan räkna in där.
Hur mycket kan man göra åt det som i Roger Rönnbergs läge? Så det känns ju nästan som han räknar med att det ska ske. Nu är vi liksom framme vid omgång 34 eller vad det är.
Men alltså, Frölunda vill ju vara kreativa och spela ut pucken i egen zon. Då kan det ju ske misstag. Men det som var just kring den här matchen, då hade man ju pratat väldigt mycket om marginaler i spelet med puck. Att man nästan skulle spela som att man ledde matchen med 2-0 när den började. Just spela med marginaler, spela på ledning, spela av tiden lite så. Och så får man den där starten. Men starkt arm att vinna. Rögle däremot, jag menar Bengtsson skadad, Edström skadad. Du har Ted Brithén som missade matchen, Jellina Sund avstängd, men också fick man Ludvig Larsson skadad. Jag har ingen aning om omfattning, jag har inte läst någonting om det, men jag stod ett par meter därifrån. Min lekmässiga läkaröga säger nyckelbenet. Alltså, vi förstår det. Det är precis den typen av smällare. Han vred upp, Borgman kom, schysst tackling, stenhård. Jag såg hur han vek till sig hela axeln där. Det bara kändes så här, jag har dragit nyckelben själv. Jag bara kände att det där måste vara ett nyckelben.
Okej, och vad har man för frånvaro om ett nyckelben ryker?
Då kan det vara en och en halv, två månader liksom. Jag, alltså, han, as far as we know så kan han spela ikväll, när, måndag kväll då. Det vet vi inte ännu. Men det såg otäckt ut, så oroväckande ut. Vilket för mig in på att Rögle såklart måste sondera marknaden. Kändes som att Elvenes Ludvig skulle gå dit. Helt plötsligt blev han upplockad av Anaheim. Det hände ju inte.
Lukas Elvenes, du blandar ihop
Lukas,
dem.
Nej, förlåt, Lukas Elvenes. Det hade varit kul om Ludvig Elvenes blev upplockad.
Men alltså, det händer ju aldrig att man blir upplockad på. Alltså, har du varit med om det någon gång tidigare?
Nej, jag börjar tänka efter. Man följer ju ändå de där när de kommer ut. Och så, ja, Pontus Åberg, det är bara några timmar. Och så blir han klar där. Och så är det spelarna, när de liksom, med för att bryta kontraktet, är det väldigt sällan och typ aldrig som det händer.
På kvällen sen så var det ju ett toppmöte. Luleå mot Skellefteå, då brukar känslorna svalla. Hann du se någonting av den matchen?
Absolut. Jag hade ju den delikata kvällen i Göteborg. Jag fick ju vara kvar för att jag fick ett sms under matchen att det tåget som jag skulle ta hem, där var det en buss som ersatte mellan Göteborg och Karlstad. Den skulle ta den fina tiden på 5 timmar och 54 minuter, och då kände jag inte en chans att jag hoppar på den bussen.
Du var inte så sugen på att glida in i Mellerud och Åmål med en buss på lördagskvällen?
Nej, ja, då hoppade jag. Då blev jag faktiskt kvar i Göteborg och kollade på hela den matchen. Och det är en match du skulle vilja se en semifinalserie eller ett slutspelserie. Det kan, så mycket kan jag säga.
Vad är din reaktion på det som hände i slutet av matchen? Eller slutet vet jag inte när det var. Men det hände i matchen i alla fall när Skellefteå och Sina Möller gör mål. Och Lindström får en liten, liten smäll av Oskar Engsund. Är det en överdriven filmning?
Ja, alltså, ja, men det är klart att han filmar, herregud. Så är det ju. Det tycker jag alla dagar i veckan. Bara om jag säger utifrån Engsunds del, så har jag också delat ut den där. Man blir frustrerad, uppgiven, och så tacklar man till. Det är ju helt idiotiskt och onödigt, för den smällen hade ju kunnat gjort att Skellefteå faktiskt kvitterade, och de hade liksom kunnat förlora den matchen, Luleå. Så det är helt idiotiskt gjort av Engsund, och det vet han ju om själv också.
Läser man i Skellefteå-lägret så är det ett rent överfall, och läser man i Luleå-lägret så är det en ren filmning. Och jag skulle vilja säga så här, visst det är en liten tjusmäll han delar ut, men hade inte Linus Lindström trillat i det läget, och han har försökt få med sig Engsund också, det är ju det som gör att han tappar lite balans, men sen så ligger han ju kvar och så vidare. Men jag tror att hade han inte trillat i det läget så hade han aldrig fått den utvisningen med sig, så därför är han faktiskt tvungen att göra det.
Men trilla, han kan ju trilla, så att han ramlar i det läget, han får ju ändå en tackling.
Ja, men om man bara trillar så kan det ju vara att han har snubblat. Alltså, om man inte ligger kvar och åmar sig så får han kanske inte uppmärksamheten.
Det är en yrkesstolthet, vi måste ju ändå landa in där, att det är en yrkesstolthet. Att
ja,
man inte kollar
jo,
på
men alltså,
och
jag tycker ändå vi har kommit till den punkten. Jag hatar det också, men det finns situationer jag har sett under säsongen där spelare har stått upp. Och där jag har pratat med supervisor under matcher där de har sagt att hade han trillat och spelat över så hade han fått utvisning med sig. Ja. För det är ju en klar utvisning, och det kanske är det som krävs.
Ja,
uppenbart är det så.
Ja, men jag tycker det handlar om en yrkesstolthet. Alltså, och då kan vi alla åka runt och filma för att göra domarna
uppmärksamma. Jo, men det blir
det
alltså, om du åker runt och filmar
sker ju hela tiden.
Det är inte så att han blir fälld, för att jag menar, filmar du så får du 5 000 i böter. Det är ju inte det han har blivit fälld för.
Nej, han förstärker ju. Liksom.
Ja, och om det är uppenbarligen behövs.
Han förstärker.
Det behövs ju. Det behövs ju. Han
nej,
filmar
ja,
inte.
Ja. Nej, ja, men jag tycker att det är en yrkesstolthet. Det ska man inte göra. Men skit i det. Men du, vi går vidare från toppen till botten. Eller fan, det är ju inte botten längre. Ska jag slå fast nu? Grattis Linköping, grattis Brynäs.
De kommer hata dig nu. Nu kommer de hata dig.
Det blir inget kval. Ja, men då får man väl ännu fler efter sig. Nej, men grattis Brynäs och grattis Linköping till säkra kontrakt i SHL till säsongen 22-23.
Är det så säkert med 20 omgångar kvar då?
Absolut, absolut.
Ja, de har ju faktiskt ett spel som säger att de ska klara sig. Det är ju det vi ändå får komma till.
Och det är inte att jag ska göra mig lustig över någonting så. Men segern som Brynäs tog över Timrå i lördags, det var avgörande. Visst, jag vet, Timrå har 4 matcher mindre spelade, de ska vinna alla de 4, då är de 2-3 poäng bakom Brynäs, bara bla bla, absolut. Men över tid så har Brynäs hittat ett spel. Man har visat att det är en trygghet i defensiven. Man har ju man har till och med 2 bra målvakter. När Gudlevskis kom in och gjorde det bra mot
guden,
Luleå.
Guden kallas
guden. Ja. Fan vad snabbt, om man har ett skönt namn, vad snabbt det är att gå och få ett skönt smeknamn.
Ja, verkligen. Men du, en som jag är imponerad av i Brynäs är ju Ulla Palve. Jag tycker han är för jäkla bra.
Ja, han är bra. Han är faktiskt jäkligt bra. Och det såg man också när de mötte Färjestad i tisdags, när Palve inte var med. Hur mycket man saknade honom. Hur mycket. Alltså, de satte in Sallinen på hans plats och i powerplay. Liksom, det är en helt annan slagstyrka. Och han är ju där man trodde han skulle vara när Linköping värvade honom i fjol.
Men du, nu när Oskarshamn vinner trots att de spelar dåligt. Nu kom det en fråga från Johan Joja. Är Brynäs det nya Oskarshamn? Vi gör en dålig match idag, har det låtit på sistone när lag förlorat mot Brynäs.
Jag älskar det. Fan vad snabbare med att plocka. Det var ju bra uppfattat där, Johan Joja. Det var jäkligt bra. För det var ju Luleå. De var ju, gjorde en jättedålig match och bla bla bla. Så. Men det som är lag har haft problem med, det är just Brynäs styrspel. Och spelas igenom det. Men det vi ska också göra klart, väldigt tydligt här. Brynäs går ju också och sätter press. De liksom, det är lite mer dynamiskt spel. Det är inte bara att man backar hem. Visst, man backar hem och styr av. Men man sätter ju fortfarande press och gör det där. Jag tycker man har hittat en helt annan balans i det. Och framförallt i defensiven, de är mycket aggressivare. Så att det är lätt att vi bara säger, jo, men de styr och det är tråkigt. Ja, absolut. Men de är mer dynamiska, kan växla spelet, vilket är en del som jag uppskattar.
Vet du vad jag tänkte på i veckan när jag såg Brynäs möta Färjestad borta? Då kom det ju på tal någon gång där under sändningen att Mikko Manner ska ju leda laget under OS. Och Brynäs assisterande tränare, som också är finländare, kommer att leda laget under OS. Och då slog det mig. Vad fan är det han heter? Vad heter han?
jag vill inte att du skulle ställa den frågan till mig. Alltså, vad är han heter?
Nej, alltså helt ärligt. Är det Pajaloma eller något sånt är det, va?
Någonting. Men det är ju Pajen. Det är ju Pajen. Han får bli the next Pajen liksom. The second best Pajen.
Ja, precis. Han är ju inte general manager, men han kommer att bli head coach här under OS. Men intressant, för att han har ju verkligen bara smygit med där och jag har ingen aning om vad han heter. Nej.
Kan han prata? Vet vi det?
Ja, vi får väl se här under OS.
Ja. Nej, det är intressant. Men du, vi fick en från Modo-pöjken här också. Vad säger ni om möjligheten att lyckas locka tillbaka Emil Molin till Modo, där han gjorde succé tidigare? Då ska vi säga att Emil Molin, han var åtsidosatt mot Luleå i torsdags. Han var svag mot Färjestad, spelade väldigt lite i tisdags. Gjorde visserligen mål, tror jag det var, mot Timrå i lördags. Men skulle det kunna vara ett steg för Molin att gå tillbaka till Modo?
Alltså, Modo, får man säga att de bygger ju onekligen någonting intressant. Man har tagit in Manberg på ett långtidskontrakt och Ingman på ett långtidskontrakt, och man förlängde med Sam Vignor under säsongen. För övrigt kunde man räkna ut på boten där att han har fått 50% ökning på lönen redan den här säsongen för att han förlängde över nästa säsong. Men de bygger ju någonting långsiktigt där i Modo. Tex Williamson ska säkert vara där över tid och Pontus Nissén har inte bråttom någonstans, så att det är ju onekligen så att de ser ju inte bara här och nu.
Men du, en sak som jag noterade. Jag ska ju sätta dig lite på prov i tävling sen. Men nu får du en fråga redan nu. Vem leder skytteligan i Hockeyallsvenskan?
Det gör Mikael Ågård.
Är det inte, ja, precis. Och är det inte väldigt lite snack? En spelare som leder skytteligan i Hockeyallsvenskan, det är mycket bass kring honom. Han, vilket lag ska plocka honom? Oj, han har intresse från dem och de lagen. Men det är väl jäkligt tyst kring Ågård?
Ja, det är det. Liksom,
men är han SHL-mässig då?
Alltså, jag ställde den frågan till Adam Johansson, vår kollega som bor i Örnsköldsvik och har järnkoll på Modo, och han, det kändes ju som att han hoppade jämfota när han fick den frågan och var helt säker på saken. Han sa att han är rätt anonym i matcherna, men han är bra runt kassen och sådär, och kanske skulle kunna se honom i en 3D-lina eller ett PP2 i ett SHL-lag.
Ja, det är precis. Alltså jag vet inte riktigt var jag skulle kunna placera honom. Visst, det skulle kunna vara en sån här Oskarshamnsvärvning som man gör och kommer in och gör det svinbra där. Men det är inte den här som är bara en given succé nu från Hockeyallsvenskan.
Nu pratar du ner Oskarshamn igen alltså.
Jag pratar ju upp.
Nej, det gör du inte för att det är bara du slänger chans... iväg lite slentrianmässigt. Ja, det är en sån där Oskarshamn. Det är väl de som får ta det. Ingen annan är av de stora. Ja, men
nu, bara för att du sitter på och får ett gratis kontor där i Oskarshamn. Nu står det säkert någon bakom och lyssnar när du surrar där. Men det jag menar är att Oskarshamn får ju möjlighet att värva skytteligaledaren från Hockeyallsvenskan. Det trodde man inte för några år sedan, va?
Nej, så är det.
Nej. Men du, The Best Pajen då i Linköping, han förlängde sitt kontrakt. Och där har det ju ryktats lite om Georgsson. Och där har vi fått lite frågor från Henrik Karlsson och Justus Ekström från frågor om Emil Georgsson, att han ryktas vara på gång in till LOC för att hjälpa och stötta upp Pajen. Tror du att det är en lösning att man breddar sig, alltså ledarteamet eller GM-teamet i Linköping?
Alltså jag kan ju tänka mig att ska Georgsson in i LOC så vill han ju säkert ha någon form av garanti att han ska få inflytande över A-laget, och sen så får Pajen kanske vara en sån som verkligen är en general manager över hela organisationen, och att Pajen kanske har sista ordet, men Georgssons ord ska väga extremt tungt, att det är en sån roll, för jag tror inte att han bara vill vara en springpojke som springer runt och scoutar till Pajen och sen så är det Pajens beslut som gäller i alla lägen.
Skulle det vara jäkligt intressant att se hans träffsäkerhet när han ändå får en större plånbok, kan blicka upp bort från East Coast mot AHL, om han är lika träffsäker som man ändå får säga att han har varit i Västervik.
Ja, alltså det är ju klart, men pressen ökar ju också om du får 45 miljoner istället för 5,5 miljoner att leka med, att det blir ju en högre fallhöjd så att säga.
Så är det ju. Ja, men onekligen intressant. Och vi har också fått en fråga angående Linköping just från Alexander Lambert. Elliot Ekmark borta, liksom Brian Gibson. LOC är väldigt tunna och kort om ordinarie på forwardsidan. Många unga grabbar som har gjort det bra. Finns det någon rykten om spelare på väg in då till Linköping?
Exakt den här frågan har ju många LOC har faktiskt skickat till mig också i veckan som gick, och det blir ju lite tunt. Nu vet jag inte exakt framför mig vad de har att leka med och vad de har att laborera med, för de har en jävligt massa duktiga yngre spelare som kommer upp i A-laget om de står på 13 eller 14 för stunden. Men hade jag varit Linköping, nu har man kommit i ett läge där kanske ditt SHL-kontrakt är i stort sett klart.
Kanske, vi har redan slagit fast.
Ja, du har slagit fast i alla fall. Men att man kommer till ett sånt läge, nej men vi behöver kanske inte bränna iväg speciellt mycket mer pengar den här säsongen. Nu är vi trygga, vi vet var vi kommer hamna, vi kommer spela SHL och sen så börjar man värva för nästa säsong. Jag menar, om du skulle spetsa till det här laget, vad skulle Linköping i bästa fall kunna hamna? Att man tar sig till en kvart eller semifinal i bästa fall.
Ja, precis. Ja, jag tror inte man tar sig förbi en åttondel. Så att, det kan väl lite vara inne på att man behöver inte lasta pengar och chansa på någonting.
Men då ska det ju vara någonting som man kan få för resten av denna plus 2 år till eller någonting.
Exakt. Det är väl det, just det, om det kommer upp en sån här Joel Kjellman-spelare, alltså som kommer hem då från AHL och väljer att och gå till Linköping.
Hur ser det ut för alla dem? De har ju rätt många gubbar där borta i AHL som ligger på gränsen. Kanske någon har varit där några år. Finns det någon på uppstuds som skulle kunna
Södergran
vara på glid?
Johan Södergran skulle ju kunna vara en sån spelare. Jag hävdar att Johan Södergran skulle kunna vara en jäkligt bra SHL-spelare på sikt. Jag tyckte han stack alldeles för tidigt bort till LA:s organisation. Komma hem, få spela under Claes Östman, få lite lugn i sin karriär. Om ett par år så skulle han kunna göra en 15-17 mål i SHL. Helt övertygad om det.
Vi tar en fråga här från Håkan Enqvist som vi sett dykt upp från andra personer tidigare veckor också. Så vi tänker att vi har sagt att chart ska löna sig, så då håller vi inne på det. Och Henrik Karlsson är för övrigt inne på samma ämne. Allsvenska domar delar publiken varför man videogranskar och talar om vad som kommit för beslut. I SHL visar domaren endast telefontecknet och sedan antingen måltecknet eller washout-tecknet. Varför denna skillnad? Som publik vill man ju veta mer.
Tekniken sitter fast. Det är någon sån här coronastrul, det är någon teknik som har fastnat, någon som inte någon får fram. Det senaste jag hörde var att det satt fast i Frankrike någonstans. Det var tänkt att man skulle ha det klart i ett bättre skick än vad Hockeyallsvenskan har. Hockeyallsvenskan har det är bättre än ingenting, men det är lite så här Västerås i fredags. Det var lite Enrot skulle säga om matchstraffet där, och det funkade inte riktigt. De skulle ha en ännu säkrare och bättre metod, men det har fastnat tekniken. Olyckligt och faktiskt helt jävla värdelöst, om jag ska vara ärligt, för publiken på läktaren.
Så coronan ställer till det även där. Det är ju problem med de här halvledarna i världen också. Skulle vi kunna likna det vid ett sånt typ av strul?
Exakt. Det är, corona ställer till det väldigt mycket.
SHLs liksom halvledarstrul, skulle man kunna säga. Nej. Då.
Där har du avsnittsnamnet, eller?
Ja, jag tänkte det också. Men du, nu är jag sugen på att tävla. Jag slängde upp en ny tävling till dig förra veckan där du fick gissa på Sporkle, och du gick ju igång lite på det där med Sporkle och frågade, vad hette den där sidan?
Ja, och jag har fått folk som hört av sig till vad det hette. Det hette alltså www.sporkle.com.
Mm.
Och där finns det en massa härliga tävlingar, och jag har såklart letat fram en tävling till dig från just Sporkle, så du kommer inte heller få välja.
Nej, okay.
Men alla kommer ihåg vinnare, eller hur? Alla kommer ihåg vinnarna, men ingen kommer ihåg förlorarna.
I finaler då, eller?
Det du ska komma ihåg, förlorarna, alltså vilka runner-up, vilka tog silvermedaljerna? Från 2000-talet och framåt så ska du räkna upp finallaget som förlorade då, alltså. Är du med?
Ja, absolut. Börjar vi från 2000 eller?
Ja, vi börjar på 0-0.
Mm. Ja. 0-0 var det Djurgården mot Modo. 0-1 var det Djurgården som slog Färjestad. 0-2 var det Färjestad som slog Modo. 0-3 var det Frölunda som slog Färjestad. 0-4 slog HV Färjestad. 05 slog Frölunda, var det Färjestad, tror det. 06 slog Färjestad. Kan det vara HV? 07 slog Linköping. Nej, Modo slog Linköping. 08 slog HV Linköping. 09 slog Färjestad. Är det HV igen? 10 slog HV Djurgården. 2011 var det Färjestad. Vem slog dem i finalen? Var det HV igen? Det känns som att jag gissar att Färjestad slog HV hela tiden. 2012, vilka vann guld då, om vi börjar den änden? Brynäs slog Skellefteå. 2013 vann Skellefteå mot Färjestad. Eller var det 2014? Nej, Skellefteå slog Luleå 2013. Och sen så slog de Färjestad 2014 i raka matcher. 2015 slog Växjö Skellefteå, 2016 slog Frölunda Skellefteå, 2017 det var ju HV som vann mot Brynäs i sjunde matchen, 2018 så vann Växjö mot Skellefteå, 2019 slog Frölunda mot Djurgården, 2020 vann Luleå tärningsslutspelet, 2021 så vann Växjö mot Rögle.
Ja, riktigt bra jobbat. Två fel dock.
Var det någon av Färjestads finalerna, ja, eller?
2006 så vann Färjestad mot Frölunda.
Mm.
Och det här är jag faktiskt lite besviken. 2011 när jag fick vara med och vinna guld. Vilket lag vann Färjestad mot då?
Var det Skellefteå eller?
Ja, det var det ju. Det var ju Skellefteås första final när de började den där eran med herrans massa finaler.
Ja, jag blandar ihop alla dem, för Färjestad vann mycket där. Jag vet ju mycket väl att de slog Modo i den där matchen. Då vann de ju alla matcher i ett rakt slutspel 2002. Men sen började liksom allting mixas ihop. HV och Färjestad och Frölunda höll ju på som tusan där mellan 2003 till 2009 i stort sett.
Ja, men bra jobbat ändå. Sporkle.com.
Ja,
in där och kolla. Superhärliga, sök på SHL eller Hockeyallsvenskan så dyker det upp massa roliga tävlingar. Om ni inte har något bättre för er så finns det ju, har ni en fikapaus eller tar med telefonen in och vill komma iväg lite på jobbet och sitta på toaletten. Perfekt läge att köra Sporkle då.
Du, en bonusfråga på tal om slutspel. När var senast ett lag utanför topp 4 som vann SM-guld?
Utanför topp 4 som vann SM-guld? Nej, den har jag inte på det. HV då, 95-8 var ett av de sluta.
Brynäs det 99 blev femma.
Bra, Brynäs 99. Ja. Ja, vi får avsluta med det. Brynäs, Linköping, grattis.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.